Välkommen till Skånes taltidning nummer 24 2025. Med utgivningsdag den 12 juni då solen går upp 4:25 och ner igen 21:51. I studion Mats Sundling och Gunilla Kracht. Tekniker är Joel Zettergren. Och detta är innehållet.
Den som prenumererar på taltidningar som denna ska få gratis uppkopplade Daisy-spelare från årsskiftet. Det säger Myndigheten för tillgängliga medier som välkomnar regeringsbeslutet nyligen.
PTS blir tillsynsmyndighet i och med att den nya tillgänglighetslagen träder i kraft.
De som fattar besluten vet inte vilken skada de gör för oss som behöver taltidningen. Det säger läsaren Christer H. Persson nu när bara två nummer återstår.
Det syntolkade programmet på Malmö sommarscen är både varierat och spritt över stan, enligt syntolken Emily Stjernfeldt.
Åsa Hemingway blir ny chef för Myndigheten för tillgängliga medier.
Efter en mager vår med bara en syntolkad biofilm blir det betydligt fler i höst, enligt Thomas Johansson på Svenska Filminstitutet.
Första året i förskoleklass är slut. Men för Tasnim och hennes båda synskadade föräldrar började det inte så bra.
Och så utforskar vi skrovlig sten och gjutna teatermasker. Detaljer från restaureringar av historiska byggnader i Malmö.
Öppnat och stängt med kaféer och klädbutik.
Evenemangstips med midsommarfirande och musik.
Kalendern med sommarsolstånd och midsommarförbud.
Anslagstavlan är gemensam för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist redaktionsrutan.
Från och med årsskiftet ska den som lyssnar på taltidningar som Skånes taltidning kunna få uppkopplade taltidningsmottagare från MTM med installation, utbildning och support, helt utan kostnad. Ja, som vi berättade då beslutade regeringen häromveckan om en ny taltidningsförordning som också gör nya medier tillgängliga för den som inte ser. Ulf Wikman på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är positiv.
Vi tycker att det är bra. Det är ju ett önskemål som vi haft länge att kunna använda vår taltidningstjänst för fler tidningar än dagstidningar som taltidningar. Det finns utrymme att vidga, att få in mer typer av medier och därmed kunna hjälpa fler människor.
Ja, fortfarande så är det prenumererade dagstidningar som man får betala en peng för. Typ Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Norrbottenskuriren och sådana. Man betalar för det och då får man också tidningen via ert system. Och också tillgång till de här Daisy-spelarna man kan lyssna på dem i. Men det där är ju färre som prenumererar på idag. Vad är det som kommer nytt här nu egentligen?
Ja, nej, men det som är nytt är ju då fler typer av medier. Och till att börja med så är det ju medier som får stöd från mediemyndigheten. Och det kan ju handla om gratistidningar och andra också. Bara de faller under kriteriet att de är en nyhetstidning då, eller nyhetsmedia som det står under förordningen. Det som också är nytt är ju då det vi kallar regionala och kommunala taltidningar som också då kan få komma in i systemet fullt ut. Hittills har vi ju haft ett tidigare uppdrag från 2015 att samordna, att lägga in de tidningarna i systemet. Men man kan bara få dem distribuerade via oss under förutsättning att man har en dagstidning som taltidning. Nu är det kravet borta.
Mm. Ja, tidningar som Skånes taltidning då. Vi ska ju läggas ner tyvärr, så det kommer inte att gälla oss tyvärr. Men i princip då Läns- och Riksnytt, Norrbottens taltidning Insyn, på tal om Gotland och liknande. Det ska räcka med att ha en prenumeration på det och sen kan man be och få, om man vill, sådana här spelare.
Ja, alltså grunden är ju till att börja med, och det är ju de tidningar som vi är inne nu så att säga. Men det viktiga här är ju att nu till hösten så kommer det bli en ansökningsomgång från tidningarna på samma sätt som vi har för dagstidningar. Att de varje år då får ansöka om att vara med i våra system. Och det kommer ju bli samma för de här regionala och kommunala taltidningarna. Så det är väl troligt de tidningar du nämner att de kommer att ha med, men jag ska inte gå före, vi tar ett beslut då, till hösten. Men målet är ju så att säga att få in då ansökningar från de här tidningarna och så sen därefter så kan man ju då genomföra och se vad har man för behov. Behöver man utrustning i form av Daisy-spelare eller går det bra med någon av apparna, exempelvis Legimus eller Akila? Eller vi har ju också ett alternativ för att kunna få tidningen via e-post och så vidare. Så det får vi ju ha en gemensam diskussion då, så att säga, tillsammans med användarna efter att vi har fått från tidningen vilka det är som de tycker vi ska stötta den här vägen, om man säger så. Så utgångspunkten är alltid tidningarna. Det är viktigt. Det är tidningarna som måste ge underlaget till oss. För vad är det vi ska producera eller bara distribuera då? Det vill säga underlaget, om det är någon Daisy-fil eller om det är ett textunderlag. Och sen är ju också tidningarna ansvarig för läsarna. Att det blir de som talar om för oss vilka läsare ska vi stötta, om man säger så.
Så som prenumerant som man avser till sin taltidning? Och ber om en prenumeration kanske till att börja med, och sen ja, också om man vill, vilket format man vill ha den i.
Ja.
Sen får taltidningen höra av sig till MTA.
Ja, precis. Och det blir ju ungefär samma rutin som vi har för dagstidningarna idag. Så det borde inte vara så komplicerat för de här nya, för de här regionala och kommunala taltidningarna som kommer in. Så det borde man kunna ordna.
Mm. Många har fortfarande tidningen på CD med posten. Mm. Posten tar allt mer tid på sig. Det här går ju fortare. Daisy-spelare för de som inte har en internetuppkopplad och sådär. Hur funkar det för den som inte gillar datorer i sig?
Mm. Ja, men det är ju en av de här delarna i taltidningstjänsten som vi har byggt upp väldigt bra, som fungerar ju väldigt bra för dagstidningarna. Det ser vi ju i undersökningar vi gjort och så vidare. Att man är mycket nöjd med det vi kallar taltidningshjälpen då. Att man då har det här samtalet till att börja med, vad har man för behov, så vi kan se vilken typ av utrustning behöver man. Och så sen är det ju så att vi har ju hembesök som kan komma och installera och utbilda. Så det är ju, om man har då en Daisy-spelare som är i behov av internetabonnemang och så vidare, så kommer vi där med router och så vidare och installera och se att det fungerar. Här finns det bra mottagning och så vidare. Så att den delen tror jag är väldigt uppskattad just för de här som då inte är så teknikkunniga, om man säger så, eller som har olika anledningar. Tappa, få en sämre förmåga om på äldre dagar exempelvis då, så kan vi ju stötta här.
Mm. Man behöver inte kunna datorer eller internet, utan blir någonting som är fel, då ringer man taltidningshjälpen.
Ja, det är ju också fördelen i att vi samlar, är det problem med utrustningen eller problem med bara användandet eller med internetabonnemang och så vidare, så kan man ju ta kontakt med taltidningshjälpen. Det är ju att vi har ju helhetssynen, man behöver inte bollas mellan olika stafettpinnar. Nej, du får höra av dig till den supporten istället, eller den supporten. Fördelen här är ju att man kan ta det via taltidningshjälpen då.
Och ert system och de här spelarna, där kan man ju få dagstidningar till att börja med om man betalar för en prenumeration. Och talböcker från sitt bibliotek går också att få på ett par sekunder i princip efter publicering. Sen kommer det en massa nytt, ja. Webbaserade tidningar, gratistidningar nämnde du. Vad kan det vara för, vi ska inte föregå vilka som vill ansöka då naturligtvis, men till exempel...
Ja, nej, men alltså andra gratistidningar eller som har en nyhetskaraktär. Vi har ju den här nya förordningen som reglerar, så att jag ska inte nu tala om vilka tidningar som är möjliga och vilka som inte är möjliga. För det här är ju, nu har den här förordningen kommit som börjar gälla 1 juli. Men det innebär ju också att vi på myndigheten måste ta fram föreskrifter, rutiner och riktlinjer och så vidare utifrån det uppdrag vi har fått. Och så sen får ju tidningen göra då en ansökan till hösten. Så att jag skulle säga... istället för att säga att den och den får eller den får inte, gör en ansökan och så får vi se var det landar någonstans då. Det blir ju under hösten en process där, så att säga.
Taltidning som den här, det är region- och kommuntaltidningar, och definitionen enligt förordningen här då, om vi citerar, en taltidning med nyheter och samhällsinformation som ges ut av en kommun eller region och som främst riktar sig till personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning. Och sen då, som vi var lite inne på där, medium som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik inom till exempel samhällsfrågor som politik, ekonomi, kultur och samhällsliv. Medlemstidningar från till exempel Synskadades Riksförbund och sånt där. De har varit sugna på att få vara med i det här systemet. Hur blir det med det?
Ja, det är ju också, jag vill ju inte förekomma, utan då man läser de här kriterierna, tycker man att man faller in, men vår tidning, vi tycker den faller in under det som står där, gör en ansökan och så får vi göra bedömningen då. Jag vill ju inte sitta och säga varken ja eller nej just nu, för vi är ju inte där ännu i processen, om man säger så.
Prasslar lite till här i förordningstexten. Och sen står det också att kris- och samhällsinformation från stat, region och kommun ska göras tillgänglig i taltidningstjänsten. Finns det några gränser för vad det kan vara?
Ja, det är samma sak där också. Och det som är viktigt att poängtera här, det är ju att den delen med den kris- och samhällsinformation, då har man ju inte rätt till utrustning rakt, utan då bygger ju också på att man finns i systemet för att man har någon av de andra medierna. Så det är ju steget. Men det som de speciellt nämner då i själva den här promemorian som kom tidigare i regeringen, det är ju typ pandemin, valinformation och så vidare, den här mer övergripande informationen, det är ju så att säga, det är ju den typen av information framför allt då. Utöver det så att säga, så det får vi avvakta med.
Efter nyår då, kan alla som vill få de här spelarna till exempel, få dem på en gång eller?
Ja, vi måste ju hitta ett arbetssätt som gör att det blir kvalitet, och vi kan ju kanske inte gå ut till alla på en och samma gång. Vi måste ju just prata med de här hembesöksinstruktörerna och så vidare. Det finns ju inte en uppsjö av dem heller så att säga, så att det fungerar. Och så för oss också så är det ju viktigt att vi kan täcka in det helt finansiellt också, om man säger så, så att vi kan göra det i en sån takt så att det fungerar rent ekonomiskt också. Men huvudingången är ju att de som har behov, de ska ju, och som har berättigat till en tidning eller till ett medie som ingår i tjänsten, de ska ju kunna få den här vägen.
Idag har den här taltidningsverksamheten som MTM har totalt ungefär 3000 användare. Mm. 80% har de här Daisy-spelarna. Och sen är det några hundra som har appar som Legimus och Aquila och sådär. Mm. Den kostnadsandelen borde väl vara just installation, utbildning och support för nyanvändare av de här.
Ja, precis. Det är det ju. Och så sen då om vi behöver köpa in utrustning. Vi har ju inte haft behov av det på ett bra tag nu, i och med att prenumerantantalet har gått ner lite grann, så den utrustning vi köpte in där redan då 2013, den har vi ju kunnat använda så att säga. Men blir det en jättestor ökning av antalet läsare, så då måste vi köpa in utrustning också. Så det är ju också en kostnadsdel som vi får räkna med. Men det är ju framförallt det just med hembesök och så vidare och utrustningen.
Ni har fått MTM minskade anslag. Kommer ni ha råd med det här då?
Ja, men vi får ju lösa det. Det stämmer ju. Samtidigt som vi klart vi skulle få det här uppdraget, så minskade ju taltidningsanslaget. Men vi får se var det landar. Vi kommer ju utgå ifrån att vi ska göra det bästa för... Men vi har ett nytt uppdrag och då får vi ju göra det på bästa sätt. Och vi har ju fört fram till regeringen också som att det är olyckligt att man drar ner på anslaget samtidigt som vi får det utökade uppdraget. Då. Men vi får se var det landar någonstans.
Sen finns det ju de som kanske tycker att varför Daisy-spelare när alla har en smartphone de kan använda och få till sig alla sorters nyheter och informationer. Så varför satsa på ett sånt här system? Mm.
Nej, men vi ser ju, fler och fler kan ju använda moderna hjälpmedel och så vidare, men vi ser ju att det finns många som har behov, speciellt om man får problem med synen eller någonting annat på äldre dag. Då är det inte så himla lätt att börja använda en app i en smartphone. Det vet nog alla. Det är smått och det är pillrigt och man ska swipa höger och vänster och så vidare. Många behöver ju rejäla knappar och tydlig taktil hjälp och så vidare. Så att vi ser ju att det finns ett stort behov fortfarande. Det är ju inte världens största grupp, men det är viktigt att just den gruppen också som verkligen vill ha nyheter, att de ska ha möjlighet att ta till sig det. Att de inte ska bli begränsade bara för att de inte kan hantera en smartphone. Ja, det är ju inte hur enkelt som helst. Så det finns fortfarande ett behov, det ser vi definitivt.
Och det kommer... Och kvarstår då, eftersom man satsar på det här systemet.
Mm. Vi hörde Ulf Wikman, så kallad produktägare på Myndigheten för tillgängliga medier i Malmö. Reporter där var Mats Sundling.
Den 28 juni träder den nya europeiska tillgänglighetslagen för konsumentprodukter och tjänster i kraft, som vi berättade om i förra numret. Post- och telestyrelsen PTS är så kallad marknadskontrollmyndighet i Sverige för alla produkter som berörs och har tillsynsansvar för vissa av tjänsterna, nämligen elektroniska kommunikationstjänster, banktjänster och e-handel. Lisa Larsson Falk är samordnare för externa relationer på enheten för tillgänglighetsregler på PTS.
Tillgänglighetslagen, den ställer tillgänglighetskrav eller olika typer av krav på både tjänster och produkter inom ett antal sektorer i samhället kan man säga. Till exempel på e-handel och elektronisk kommunikation och för banker och för tv-sändningar. Och där har Post- och telestyrelsen en slags huvudroll kan man säga. Vi har ju ett marknadskontrollansvar för alla produkter som direktivet och lagen omfattar. Och sen har vi tillsynsansvar för banktjänster, e-handelstjänster och elektroniska kommunikationstjänster. Och så finns det fyra andra myndigheter som också har andra begränsade ansvar kan man säga.
Hur ska då den här tillsynen gå till? Hur har ni lagt upp eller kommer ni att lägga upp arbetet?
Vi kommer att dels ha en tillsynsplan som man tar fram varje år och en process för tillsyn. Så att, och det har vi sagt att vi kommer att börja med att titta på e-handelssektorn. De aktörer som ingår där och utöva tillsyn över dem helt enkelt. Vad man gör är att man går igenom liksom då ett antal utvalda aktörer som man studerar huruvida de uppfyller lagens krav. Så nu utgår man från resultatet där och kommunicerar med de aktörerna så att de har möjlighet att rätta sig och så. Så det är inte så att vi kollar dem och ger dem böter utan vi ser hur man uppfyller kraven om man gör det och kommunicerar med dem så att det finns möjlighet för dem att åtgärda brister och så.
Men ni gör så att säga stickprov eller för det blir väl ganska svårt att kontrollera alla?
Ja, precis. Alltså, vi väljer ut aktörer. Det går inte för det finns ju tusentals e-handlare.
Vad är det ni tittar på då? Mer specifikt?
Då tittar man på om e-handels webbplatsen följer tillgänglighetskrav. Om man tittar på om det finns tillgängligt sätt att legitimera sig, identifiera sig. Och om det finns en tillgängligt sätt att betala när man e-handlar. För alla de här sakerna är ju del av liksom en köpprocess och det ska vara, då ha tillgänglighetsfunktioner. Liksom. Och det handlar ju liksom om att man ska kunna få text uppläst om man inte ser text på en webbplats. Man ska kunna manövrera en webbplats med tangentbordet, alltså tappa sig genom en webbplats och sådär. Så att oavsett liksom funktionsförmågan ska man ha möjlighet att e-handla om man tittar på just e-handelssektorn. Vi har bara bestämt att vi kommer att börja med att titta på e-handelssektorn. Sen vet vi inte vad vi kommer välja efter det. Det är också så här, vi har ju en sak i hur man planerar tillsynen på förhand. Och då har vi sagt att vi startar med en sektor. Och sen kan det ju komma in många klagomål. För konsumenterna kan ju också lämna klagomål till PTS. Och då kan det ju hända att man får in någon input där som att oj, här var det jättemycket klagomål på någon särskild liksom, sektor. Och då kan man ju använda det som en input till tillsynen och välja att tillsyna just dem.
Så det går också att anmäla till er om man använder sig av till exempel en e-handelsplattform och den inte är tillgänglig. Då kan man kontakta er och anmäla det.
Man kan anmäla att man vill klaga, men det är inte en juridisk rättighet. Men jag bara uttrycker mig lite sådär krasst. Så den här lagen då, tillgänglighetslagen eller LPTT, den ställer liksom krav på aktörerna men den ger inte individer några rättigheter. Och det finns inte någon liksom skyldighet enligt lag då för att ta in klagomål. Men vi vill ta in klagomål från allmänheten för att kunna veta vad folk tycker är bristfälligt och så. Så absolut, man kan lämna klagomål till oss.
Ja, så att om man upptäcker någonting som inte fungerar, då kan man höra av sig till er och berätta det. Men kan, ja, man får inte ett eget ärende, så att säga.
Nej, exakt. Precis så. För man är inte en part i ett mål, liksom, eller en klagande part. Men man kan anmäla till oss att man har upptäckt något som inte stämmer eller som är bristfälligt.
Hur gör man då?
Då, för den här lagen börjar gälla den 28 juni i år då. Och då kommer det finnas e-tjänster på pts.se som man kan använda och klicka sig fram till där för att anmäla ett klagomål. Och de finns inte i drift nu men de kommer finnas från 28 juni. Så då via vår webbplats ska det vara tydligt var man liksom går för att anmäla då en brist.
Om ni upptäcker att någon då brister, blir det någon slags sanktioner eller kan den få böta eller vad händer?
Ja, så att om ni upptäcker att det finns brister så kommer vi ha en dialog och kontakt med den aktören då som, där vi tycker att det finns brister. Och då ges man möjlighet att rätta det eller diskutera eller ha en dialog om vad vi har sett. Och de får ju beskriva sin syn på saken och vi kan ta in dokumentation från dem och sådär. De behöver ju samarbeta med oss enligt lagen. Men om det inte sker en rättelse av bristerna då har vi möjlighet att utfärda sanktionsavgifter. Det känns spännande, absolut. Och vi jobbar ju på för fullt med att både informera liksom aktörerna om vad som gäller, vilka krav de ska uppfylla och med att rekrytera granskare och jurister som kan bedöma de här sakerna och kontrollera. Så att, absolut, vi har fått uppgiften och vi känner att vi liksom rustar oss för den och gör det med liksom ja, ambition och en slags tillförsikt. Så
det sa Lisa Larsson Falk på PTS. Övriga myndigheter som har tillsynsansvar enligt förordningen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet är Mediemyndigheten, som har ansvar för tjänster som ger åtkomst till audiovisuell media, som till exempel webbplatser, appar och elektroniska programguider. Och så Konsumentverket, som har tillsynsansvar för webbplatser, appar och elektroniska biljetter, som tillhör till exempel kollektivtrafiken. Och så Transportstyrelsen, som har ansvar för till exempel digital information om resor i kollektivtrafiken. Och så Myndigheter för tillgängliga medier, som har tillsynsansvaret för e-böcker. Gunilla Kracht intervjuade.
Regeringen, som beslutat att taltidningar som Skånes taltidning ska få distribueras av MTM, utgörs av Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna, som styr med stöd av Sverigedemokraterna. Men som vi berättat tidigare beslutade styret i Region Skånes psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnd bestående av Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna nyligen att Skånes taltidning ska läggas ner. Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten, men i förra veckan fick vi alltså beskedet att nästa nummer blir vårt sista. Och en av alla dem som på många olika sätt försökt påverka beslutet från majoritetsstyret i Region Skånes psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnd om nedläggning av Skånes taltidning är Christer H. Persson i Helsingborg. Han har bland annat skrivit insändare till tidningarna och varit med i Ring P1. Och argumenterat för varför nedläggningen inte ska genomföras. Och engagemanget, det beror helt enkelt på...
Ja, men den är ju så viktig för oss som har någon form av problem med synen. Vi har ett innehåll som är riktat till oss som har problem med ögonen. Den är inte tänkt att täcka in en stor målgrupp, utan en väldigt smal målgrupp. Oss synskadade. Den har innehåll som är viktigt för oss. Den berättar om problem med ögonen, lösningar med ögonen, hjälpmedel med ögonen. Och så kommer den till vardagstipsen att bussen här eller där är inställd och hållplatsen är flyttad och tåget går annorlunda. Sådana grejer är också viktiga att få reda på om man ska ut och röra på sig. Det gör ju faktiskt synskador också emellanåt. Och det är inte alla som får åka färdtjänst utan måste åka kollektivt. Och många av oss klarar ju av att åka kollektivt. Då är det ju rätt bra om man vet att hållplatsen är flyttad. Och det får man reda på genom Skånes taltidning. Det finns inget annat sätt för Region Skåne att förmedla den kunskapen till oss.
Och nu så ges det sista numret ut i midsommarveckan. Hur tänker du att du ska få den informationen sen?
Jag kommer inte att få den informationen. Den finns ju ingen annanstans. Och finns det någon annanstans så är det inget fel jag vet om. Och jag vet inte hur jag ska leta upp det. För mig att leta efter den informationen, det är ju som att sätta sig framför en svart skärm och börja klicka med musen. Men det händer ingenting. Jag får inte reda på någonting.
Har du något speciellt minne när det gäller Skånes taltidning och vad du har tagit del av där?
Inte vad jag tagit del av från tidningen, för det har varit så otroligt mycket bra grejer. Och en del är roligare, en del är spännande och en del är intressantare, en del hoppar vi över. Men något speciellt, nej. Men jag minns mycket väl att Dodo Parikas kom hit där hem till mig en dag för att intervjua mig. Det är länge sedan. Och det första han gör när han kommer in i huset, så går han fram till vår klocka och stannar den fram. Det tickandet hörs väldigt väl. Så det kommer jag ihåg, så jag stängde det nu innan du ringde. Och sen när vi satt oss vid köksbordet innan han började intervjun, så lämnade han över ett pris. Då har jag vunnit en t-shirt från Skånes taltidning. Och den använder jag regelbundet fortfarande lika stolt över. Men tävlingarna är bra och roliga, och man brukar kunna rätt snabbt fundera ut att det borde vara så, men det är inte alltid det lyckas.
Hur reagerade du när du hörde att man skulle lägga ner Skånes taltidning?
Ja, eftersom jag var ensam just då så kunde jag uttrycka högt och tydligt i ord vad jag tyckte. Och det går inte att varken förmedla i radio, tv eller på tryck. Det var en massa räliga ord. Jag var mycket arg, irriterad, förbannad och sur och ledsen. De som fattar besluten vet inte vad de håller på med. Och de vet inte vilken skada de gör på oss som behöver taltidningar.
Det sa Christer H. Persson som bor i Helsingborg och är en av alla de som på olika sätt argumenterat för varför Skånes taltidning behövs. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
På lördag den 14 juni är det premiär för årets upplaga av Malmö sommarscen. Och som vanligt syntolkas ett antal programpunkter. I år är det Emily Stjärnfelt från syntolkning.nu som ska ta hand om detta.
Ja, så vi har 12 stycken syntolkade punkter. Och det är en blandning av barnteater, en del musik syntolkas också och lite olika föreställningar. Och för att hitta de här, vad det är som syntolkas, så ska man titta på syntolkning.nu.
Och på syntolkning.nu, om man går in där, kommer man direkt till, alltså finns det direkt på första sidan?
Då söker man på evenemang. Där finns alla. Mm.
Och där står även uppsamlingsplats och var man ska mötas innan och när man ska göra det och så, eller?
Om man bokar genom syntolkning nu och bokar plats, då så får man en uppsamlingsplats skickad till sig. Så att antingen så kan man bara dyka upp på plats och då prata med publikvärdarna eller sådär som är på plats. Och så kommer de att säga till mig som är där, och jag är alltid på plats. I alla fall 45 minuter innan. Så att då kommer de säga till och så kommer man få en lur av mig. Eller så går man in på syntolkning nu och så bokar man en plats genom dem. Och om du gör det, då kan du också bli upphämtad. Och då kommer vi organisera det genom att du har liksom bokat. Så kommer du få kontakt då med Peter på syntolkning nu som kommer att ta hand om den delen. Och var vi ska träffas då och sådär.
Men du rekommenderar eller önskar helst att de som vill gå, om de har möjlighet,
ja,
bokar?
Samtidigt så är ju det här är en festival, och på festival så är det lite sådär. Man tänker lite på väder och hur det känns just för dagen och sådär. Och så ska det ju vara för alla, så att man binder sig inte heller till en bokning ifall det är att man bokat och sen ångrar sig, så binder man sig inte till den. Och är det så att man inte har lust att boka, så är det också helt fine. För det är ju precis bara för att det kanske skulle göra det lite lättare då för oss. Men jag tycker att man ska känna sig väldigt där fri och göra det som faller en in just den dagen. Men ofta kanske man har bokat färdtjänst eller behöver boka det ändå. Och då kan det ju definitivt finnas något positivt i att kunna boka. För då kanske jag kan hämta där färdtjänsten släpper av till exempel.
Har du någonting att säga om själva programmet och vad det är för typ av föreställningar som du ska syntolka?
Det är ju då som sagt en ganska stor blandning tycker jag. Och egentligen så tycker jag nog att allting verkar ganska intressant. Och det beror mer på målgruppen. Som jag är ju teaterälskare, så att jag gillar ju barnteater fast jag är vuxen. Jag tycker att det kan vara kul att gå på. Så att för mig så känns det som att alla programpunkter känns intressanta beroende på målgrupp. Jag tror och hoppas att folk kommer att vilja gå på en blandning helt enkelt. Och att man definitivt ska kolla och läsa på lite själv vad som får en hjärta att ticka helt enkelt.
Är det spritt av olika platser i Malmö eller är det mesta på Pilamsteatern, eller hur ser det ut?
Det är väldigt utspritt faktiskt. Det är en del i Kungsparken, Pilamsteatern, även Scaniaplatsen och ska tänka Gröningen. Borta vid Rosengård. Så det är ganska utspritt faktiskt. Sen är det några saker som tolkas två gånger. Blå timme med viaduktet tror jag tolkas två gånger. Och även symfoniorkestern tror jag tolkas två gånger också. Men som sagt, det finns ju all den här informationen finns på hemsidan. Och det är som sagt både utspritt på i vad man skulle kunna vara intresserad av och runt om i Malmö. Så det känns som att man borde kunna hitta någonting som skulle vara kul att gå på. Oberoende på var man bor då i Malmö.
Är det någonting som du vill att man ska tänka på eller ta med sig? Eller?
En del platser kan ju vara att man sitter på marken. För det kan ju vara bra att ha en blick med sig. Och en del har ju också så att man kan ha picknick och sådär. Så det kan man ju också ha någonting sånt om man är sugen på det. Sen har det ju blivit regnigt ibland. Och en poncho är inte dåligt att ha med då heller. Eller ett paraply. För vädret är ju lite ombytligt, även när det är sommar i Sverige.
Det sa syntolken Emily Stjärnfelt, och några exempel på syntolkade programpunkter är Malmö symfoniorkester den 14 och 15 juni klockan 19-20:15 på Pildammsteatern. Och scenkonstföreställningen Blå timmen med Vea Duktus den 18 och 19 juni på Scaniaplatsen klockan 19-19:30. Och litteratursamtalet Kärlekens huvudstad eller Sveriges Chicago med poeten Felicia Molinari och författaren Nicolas Lunabba på Pildammsteatern den 29 juni klockan 19-20:15. Fullständigt program finns på hemsidan alltomsyntolkning.nu/event. Gunilla Kracht intervjuade.
Asa Hemingway blir ny generaldirektör och chef för Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Hon är jurist och arbetar sedan 2021 som departementsråd och chef för enheten för medier och demokrati vid Kulturdepartementet. Asa Hemingway börjar på MTM den 1 september och hon efterträder Magnus Larsson som har utsetts till ny överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
Bara en enda av de svenska filmer som haft biopremiär hittills i år har syntolkning, nämligen Kronprinsen och tyrannens återkomst. Och där har väckt debatt bland annat genom SRF som vi har berättat om tidigare. Men enligt Thomas Johansson som handlägger stödet till tillgänglig film på Svenska Filminstitutet brukar det vara betydligt färre syntolkade premiärer på våren än på hösten.
Det brukar se ut ungefär så här, att det brukar vara ganska få på våren och betydligt fler på hösten, och det beror på att de flesta, till exempel av de stora svenska filmpremiärerna med hög publikpotential, de brukar ligga och ha sin premiär någonstans mellan kanske september till december. Så det är delvis därför som det ser ut på det här sättet.
Så att det är inte liksom specifikt för i år att det var så här?
Nej, det är det inte. Nu såg det kanske lite extra magert ut eftersom det bara var än så länge. Men trenden har varit så här i flera år.
Men trenden i övrigt då, har det varit stabilt antal syntolkade filmer de senaste åren, eller har det gått ner något även över ett helt år så att säga?
Det är möjligt att det har gått ner en aning. Jag tittade nu bara innan den här intervjun på 2024, och då var det 12 svenska filmer som var syntolkade. Jag tror att det var något fler året innan. Kanske 14 eller någonting. Så något lägre, men inte så där så att det är fullständigt alarmerande lägre.
Beror det mest på att det helt enkelt kommer fler filmer på hösten?
Ja, framförallt skulle man säga att det kommer fler stora filmer. Alltså filmer med publik potential av lite olika skäl. Dels för att vårt stöd riktas bland annat mot filmer med hög publikpotential i första hand. Det kan också ha andra förklaringar. Till exempel att stora bolag som SF Studios och Nordisk Film har kanske lite större resurser att jobba med de här frågorna än vad små independentbolag har. Så att det finns lite olika förklaringar till det. Bland annat så har vi ju fått en del, alltså i de här insändarna som har kommit, så har ju fokus i hög utsträckning varit till exempel att av de filmer som var nominerade till Guldbaggen för bästa film så var det endast en av de filmerna som var syntolkad. Och det där har ju vi som stödgivare också försökt att ta till oss av det där och sett att det där borde man ju naturligtvis kunna förbättra. Så vi har ju startat en dialog med flera av de här lite mindre aktörerna som jobbar med, vad ska vi säga, någon slags svensk kvalitetsfilm av lite smalare sort sådär, och också uppmanat dem att ta ett ansvar att med våra stödpengar då tillgängliggöra de här filmerna med syntolkning. Och vi tycker väl så här långt att vi har fått en bra respons i de dialogerna, så att vi hoppas att vi ska kunna fånga upp åtminstone lite fler av de här lite smalare filmerna under 2025 också. Det är ju ingen som säger att det här gör vi inte och sen får man tjata, utan alla säger jo, men det här ska vi titta på, det här ska vi göra och sådär. Och jag tror någonstans också faktiskt att den här frågan har varit mer uppmärksammad under våren i och med insändare och i och med att jag vet att också att SRF har gått ut med pressmeddelanden kring det här till exempel också. Jag tror att det här det gör också att det kommer en liten annan kraft i det här, att man också förstår att det finns ett behov och att det finns en efterfrågan och ett intresse för att det här ska göras. Så att det har absolut hjälpt till, och det har också hjälpt till liksom att för oss att också prioritera den hårdare, det ska man inte sticka under stol med.
Kommer det fler syntolkade filmer i höst?
Det hoppas vi ju. Vi har ju inte fått in särskilt många ansökningar än, utan de brukar komma lite närmare filmens premiär. Men en rimlig målsättning och en förhoppning är ju i alla fall att ett tiotal svenska filmer till minst ska förses med syntolkningsspår under året då.
Är det någon som är klar?
Ja, den enda som vi har helt klar i dagsläget, det är en film som heter Sju steg som går upp i höst. Men som sagt, sen har vi dialoger med flera också. Men nu handlar ju den här diskussionen nästan alltid om den svenska filmen, eftersom Filminstitutet har ett särskilt ansvar för den. Men vi har ju också dialoger med de amerikanska studiorna som har distributionsbolag i Sverige. Och även där har man ju börjat vakna till nu, och med lite påtryckning så där också. Så där kommer det ju också att komma åtminstone några stora amerikanska filmer med syntolkning under året. Den film som jag vet är redan i produktion och som redan har fått pengar, det är ju Draktränaren, som ju är en barnfilm, eller barn- och ungdomsfilm, som kommer senare i år. Och förhoppningsvis kommer ytterligare några.
Det sa Thomas Johansson, ansvarig för syntolkning på Svenska Filminstitutet. Gunilla Kracht intervjuade.
I den här veckan är det många elever som slutar skolan runt om i Skåne. Och en flicka som precis går ut sitt första år i skolan i förskoleklass är Tasnim, som är dotter till Lilian Al-Aidi och Khaled Amairi, som båda är blinda och som vi gjort reportage om tidigare. Skolåret började inte så bra, men blev mycket bättre när Tasnim efter ett tag fick byta skola. Och det bästa Tasnim vet i skolan är matte och att räkna.
Som plus och sånt saker.
Ska vi räkna tillsammans?
Till 100.
Kan du räkna från 1 till 20, Tasnim?
Nej, 1 till 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Och samtidigt som Tasnim fortsätter räkna i familjens vardagsrum, där vi sitter i en skön grå soffa mot sitt mål 100, så leker Lilians man Khaled med deras son Isa i ett rum intill. Han är 4 år och går i förskolan. Men för Tasnim och hennes föräldrar blev bytet från förskola till förskoleklass på en stor skola en väldigt svår omställning, berättar Lilian.
I början fick Tasnim skolan som vi inte önskade. Det var katastrof. Skolledning, lärarna och så var extra bra. Men Tasnim och vi till exempel har fått mycket mobbning av föräldrarna på grund av sin nedsättning. Då skolan var som straff för oss i början att få Tasnim. Men sen ansökte vi om byte. Då fick vi flytta till en jättebra skola. Ledning, lärare, föräldrarna, barn.
Det här att det inte gick bra på första skolan, hur kommer det sig?
Aldrig. Mobbning. Varje dag mobbning. Varje dag, morgon, eftermiddag. Barnen säger till Tasnim detta. Barnen är barn, men mammor. Jag själv har fått mobbning av mammor.
För att du inte ser?
Jag inte ser. De bedömde dom i huvudet att socialen får ta mina barn. Bara för att jag är blind. Ingen hälsade på mig. De behandlade mig som insekt. De vill inte prata med mig heller. Ja, de är okunniga familjer.
Och hur tog du det?
Jag var ledsen för deras barn skull. Hur ska de uppväxa, barnen? Men jag och Khaled tänkte att nej, varför ska vi bära det här bördan? Vi måste flytta. Vi har sökt den här skolan som har Tasnim nu. Och det är jättebra skola. Det är jättebra skolan från lärarna, ledning, föräldrarna. De har jättebra föräldrarna till barn. Vi omgås, vi har åkt utflykt tillsammans. Och så. Allt, stor skillnad.
Det måste kännas härligt.
Precis.
Så hur känner du när du lämnar Tasnim på skolan nu?
Jag är mycket trygg. Jag har fått hjälp av både synenheten och Tasnims lärare i förskoleklass. Hon också hjälpte mig att orientera i skolan. Till exempel synenhet lärde mig från förtjänst till gården. Men Tasnims lärare, hon fick lära mig exakt till tredje våning. Hon lärde mig allt. Hon har extra full förståelse.
Och det här när man då lär sig bokstäver och andra saker i förskoleklassen. Kan ni få tillgång till material som fungerar när man är synskadad?
I förskoleklass har de inte böcker eller så som att de ska använda särskilda böcker. Men jag fick prata med skolbibliotekarie. Hon hade skickat till mig boklista på böcker som de har i Tasnims ålder. Och jag fick skriva till MTM. De har skickat till mig alla böcker som jag behöver. Och Khaled fick beställa flera också. Och han fick också ladda till mig böcker som de inte har som punktskrift. Vi lyssnar på Lugimus.
Och Tasnim, nu kommer du här och sätter dig bredvid Lilian. Du har blivit 6,5 år och har börjat i förskoleklass. Hur tycker du det är på den här nya skolan?
Bra. Jag har jättemycket kompisar och de är snälla.
Vad brukar ni göra tillsammans?
Läka, både tjukanan och klättrasällningen.
Är det roligt?
Ja.
Vad tycker du mest om med förskoleklassen?
För att vi gör matte nästan varje dag.
Fast ni älskar matematik.
8, 59... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
Första gången jag träffade Tasnim var hon bara 7 veckor gammal. Och Lilian och Khaled var nyblivna föräldrar. Något år tidigare så hade Lilian flytt från kriget i Syrien till Sverige. Liksom hennes syster som också är synskadad och hennes föräldrar. Lilians man Khaled kom en tid senare till Sverige. Men sen gjorde vi ett reportage från när Tasnim började i förskolan. Och till hösten är det alltså dags för henne att börja i första klass. På samma skola där hon trivs och där hon gått större delen av förskoleklassen. Och redan har Lilian börjat förbereda sig inför skolstarten i första klass för att kunna hjälpa sin dotter.
Jag har pratat med hennes lärare som ska undervisa ett klass. Och hon kommer att skicka till mig namn på alla böcker som ska de ha i svenska, matematik, engelska och likadan. Då har jag kontaktat också SPSM. De kommer att fixa till mig alla böcker som hon behöver som punktskrift. Och hennes lärare kommer att skicka till mig alla läxor och så som mail, pdf. Och jag kommer att lyssna och hjälpa Tasnim. Jag hjälper med svenska, Khaled hjälper med matematik.
Så du känner att du kan följa med och hjälpa till med läxor och sådana saker?
Precis.
Och om du Tasnim ritar en teckning, finns det någon möjlighet för dig att liksom känna teckningen eller något sånt?
Till exempel, Tasnim är mycket duktig på att beskriva. Hon tar handen och visar mig här så. Men när hon skriver något brukar Khaled ta bild på papper och läsa genom CNI och skicka dem till mig via WhatsApp.
Och sen tänkte jag också på det här att det är väl nästan precis 10 år sedan som du kom till Sverige.
Ja.
Hur tycker du att det har blivit?
I social läge jättebra, men jag saknar jobb. Jag studerade gymnasiet. Jag har kämpat mycket för att få svenska 3, för att studera massageterapeut. Och min dröm att studera massageterapeut när jag kom in till utbildning. Jag har blivit chockad för att de sa att jag inte kan komma in till utbildning bara för att jag är blind. De har inte det här möjlighet att ordna assistentlärare. Massagterapeut behöver att jag ska ha med mig assistentlärare. Då har jag tackat nej till utbildning igen.
Finns det någon annan skola där du kan utbilda dig till det,
ja,
som
det
blind?
Ja, det finns på universitet, men jag måste fortsätta lite grann med gymnasiet. Då ska jag kolla nu hur ska jag planera.
Här är boken. Den heter Barnen i Riddareskolan.
Jag vill ha den!
Vill du ha den?
Ja, för jag hade hört den i skolan.
Och när Lilian och Tasnim valt ut en punktskriftsbok går vi in i Tasnims rum.
Men får vi sitta i min rum?
Det är rosa tapeter på väggarna. Och Tasnim och Lilian sätter sig på sängen för att läsa lite ur boken. Och det är samma bok som de också har läst i skolan.
Barnen i vidare skolan har rast. Alarm ropar vakten från muren. Det kommer en ridare i full galopp.
Som är svart.
Mm.
Du kommer ihåg den här boken.
Ja. Vem eller fiende frågar den röda ridaren. Vet inte, svarar vakten.
Och efter att de har läst en stund i boken så vill Tasnim hämta spelet Uno. Som hon gillar, inte minst när hon vinner.
Jag vinner över dig.
Ja.
För att jag är mest bra än dig.
Också Issa spelade jättemycket Uno. Och hans lärare igår sa till mig att Issa är mycket duktig nu. När han såg skiltar med punktskrift. Han säger direkt att pappa och mamma läser så. Han berättar för sina kompisar att mamma och pappa är blinda och de läser med punktskrift. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu är det min tur. Det är min fuska. Du får inte fuska.
Jag bara tittar på mina. Mm.
Och efter ett tag kommer Isa också in i rummet.
Kan du vara?
Nej, 4.
Går du på förskolan?
Ja.
Vad brukar du göra där?
Leker. Vad? Och äter.
Leker och äter.
Och läser bok.
Lilian, nu så sitter du här med dina två barn.
Ja.
Och när du först kom till Sverige, var det här någonting du tänkte skulle vara på det här sättet om 10 år?
Jag ville gärna ha barn, men hur ska det bli när du ska ha barn? Så.
Och hur blev det?
Det blev jättebra. Ibland de är mycket busiga, men ändå det går bra.
Var ska du, Isa?
Mamma!
Jag frågade mig mycket för att jag är okej och kallad båda blinda. Hur ska det bli med barnen? Hur ska vi fixa så studie? Jag tänkte att här i Sverige allt gäller teknik. Jag är människa som inte kan teknik heller. Men det gick jättebra.
Och i sommar, vad ska ni hitta på då?
I början ska vi här i Malmö, Skåne, jordbark eller havet, sådana saker. Men efter vi ska till familjevecka.
I Almosa.
I Almosa.
Ja. Där finns det flera mammor och pappor som är synskadade med deras barn. Plus synskadade barn med deras föräldrar. Det blir kul. Tasnim och Isa väntar alltid det. Och de tycker att det är kul.
Hur är de här veckorna på Almosa, Tasnim?
Tycker du om Almosa?
Ja.
Vad brukar du göra där?
Äta glass varje dag. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
Ja!
Vi hörde Lilian Al-Aidi och hennes dotter Tasnim och sonen Isa. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman Erisi.
Länge knackades stenarbeten och stuckaturer bort när äldre husfasader renoverades. Så gör man sällan idag. I Malmö kom nyligen den tidigare teatern på Gustav Adolfs torg fram ur byggnadsställningarna med återskapade detaljer. Och vid Johanneskyrkan är arbetet fortfarande igång. Taltidningens blinda medarbetare Carla Perez Dasinovitski fick känna på skrovlig sten och nygjutna teatermasker i sällskap med Magnus Gustlin på företaget som tillverkar dessa i Glostorp utanför Malmö.
På Johanneskyrkan jobbar vi med naturstensdetaljer. Och den kan du känna här. Där ja. Så ska en färdig natursten kännas och se ut. Man hugger med en mejsel.
Den ena är slätare och den här är lite skrovligare. Ganska stor skillnad på det.
Det är så vi hugger all sten på Johanneskyrkan. Av tradition och av estetiska skäl. Det är från Malmö teater. H&M-huset som vi kallar det nu. Men gamla teatern inne på Gustav Adolfs torg. Ett kapitel som avslutar en pelargång.
Det är liksom lite skålliknande spiral som går runt. Nästan lite samma form som fanns på skulpturens hår som vi såg där inne.
Precis. Och så är det faktiskt med de äldre detaljerna. Att vi ser gärna att samma typer av former återkommer. Från byggnad till byggnad, detalj till detalj. Uppe i stukaturen på taken eller ute på utsmyckningarna. Den sitter strax under takfoten på Gustav Adolfs torg. Inte vad vi kommer att bäst, är det från den sidan?
Det här var ett helt annat material. Det är något slags... Ja, vad kan det vara?
Den har målats faktiskt. Det är en detalj som uttrycker någonting ganska radikalt i uttrycksväg. Detta har även att göra med teatern i sig.
Men det här måste i sådana fall vara liksom ögonen kanske. Hål till ögon och så är det en näsa och ja, en öppen mun som jag inte riktigt vet om den ryter eller skriker. Eller...
Och du har alldeles rätt om munnen. Jag kan inte heller säga vad den egentligen uttrycker med munnen mer än att det är, man får känslan av att den vill vråla liksom.
Ja.
Och ska man säga så är det inte bara en maskaron, vilket är benämning för detaljen i sig, utan det är en teatermask. Och så har vi återskapat saknade detaljer. Det var väldigt dåligt skick när vi kom upp och hämtade den ner. Så det är betong. De här har vi modellerat här i verkstad och gjort form på och gjutet. Det är också till teaterbyggnaden. Det är... en lyra. Så rakt nedanför dig här så känner man, här har vi den översta detaljen. Och här kommer monteras 5 stycken strängar som förbinder toppen och botten.
Och sträng, det ett rör. Så att på håll så blir det väl strängar.
Ja, det stämmer. Det är inte gjort för nära beskådan på det sättet. Men på håll så blir det tunna strängar. Och vi har även här gjutit vår minsta detalj faktiskt. Så den kan du få känna på i handen.
Jag vet inte riktigt hur man kan beskriva det. Nästan som en blomknopp med skåror i.
Precis så. Där är jag.
I botten av den här blomknoppen, om man ska kalla det, så är det små, nästan som pärlor eller kulor som går runt hela botten av den här knoppen.
Det kommer utgöra den sista änden på varje sträng. En avslutande blomknopp.
Det är fantastiskt taktilt och häftigt att känna på. Och ingen kommer någonsin att göra det förrän nästa gång det är dags att fixa med det.
Det är sant.
Ja, det är otroligt att kunna känna på sådana här skulpturer som bär på så mycket symbolik. Och, det är jättestort.
Alltså, vi kommer nog någon gång att kunna nå dit att kanske 3D-printa formar. Men just nu så är inte tekniken så långt gången att man kan få detaljrikedomen eller skärpan. Som Carl har uttryckt det många gånger, den här lite mjuka, böljande formerna. De går inte att få fram i maskinerna.
Det sa Magnus Gustlin på företaget Stucco Maestro. Reporter var Dodo Parikas. I löpsedeln på vår hemsida finns en länk till ett tidigare reportage då om hur de nygjutna sfinxerna till Lunds universitet ser ut.
Öppnat och stängt. I Kivik har ett nytt café öppnat. Sally på Kivik är namnet. Öppettiderna är varje dag under sommaren och torsdag till söndag under lågsäsong. Adressen är Killebacken 11 i Kristianstad. Har ICA Maxi på Sjökronasgata 7 öppnat en glassbar. Gelaterian heter den och serverar egen tillverkad hantverksglass. Öppettiderna är 11-19 alla dagar. I Malmö har klädkedjan Lager 157 öppnat en ny butik i centrumhuset på köpcentret Mobilia. Medan optikerkedjan Smart Eyes har öppnat sin nya butik i södra huset på samma köpcentrum.
Evenemangstips. Och vi börjar med en syntolkad programserie från Utbildningsradion UR som finns att strömma på UR Play. Plugga geografi heter den och riktar sig till högstadieelever. Det är 5 delar som är 12-15 minuter långa. Musikaliska strandhugg blir det i Tivoliparken i Kristianstad även i sommar och på torsdagar klockan 19. Först ut är somrig allsång med quiz under ledning av David Riks den 12 juni. Den 19 juni är det dags för Hemvärnets musikkår Kristianstad. Stadsmusikkåren med Kevin Lenberg spelar den 26 juni. Jazzkvartetten Samban och Anne-Ditte Scheibe uppträder den 3 juli. Alla konserter är gratis och för mer information kan man ringa 0733 135 313 eller mejla kristina@ljungbeck.kristianstad.se. En ny tillgänglig naturrunda invigs i Höganäs i det tätortsnära naturområdet Ärtan och Bönan den 18 juni klockan 16-18. Och på rundan kan den som har en iPhone få ledsagning via den närproducerade appen Kvenda. Hon ska göra rundan tillgänglig för synskadade. Slingan går genom skogen och via appen kan man höra berättelser om platsens växter, djur och historia. Under invigningen finns sportbanken på plats och möjlighet att prova bågskytte och frisbeegolf. Det är gratis, ingen anmälan behövs och man uppmuntras ta med sig picknick. Adressen är Industrigatan 2. På midsommarafton den 20 juni ordnas det firande runt om i Skåne. Här är ett litet urval. Kulturen i Lund har öppet klockan 10-17 och själva firandet börjar med att midsommarstången kläs med blommor 12.45. Därefter blir det sång, musik och dans kring midsommarstången med Pontus Stenqvist och Per-Ola Sandberg. Och Lunds studenters folkdanslag har en folkdansuppvisning 14.30. Entrébiljett till museet måste lösas och den kostar 150 kronor. Serveringen är öppen men det går även att ta med egen picknick. På Kulturens Östarp i Bläntarp ordnas traditionellt midsommarfirande med dans klockan 12-17. Och Tornabygdens folkdanslag uppträder 14.30. Det är fri entré. I Silverforsens Folkets Park i Kävlinge är det dans kring midsommarstången från 12.30 och 14.30. Uppträder LL Dance Studio med sin sommarshow. I Malmö Folkets Park blir det traditionsenligt midsommarfirande mellan 13 och 14.30. Med bland annat dansuppvisningar och dans till musik av Malmö spelmanslag. På Ven firas midsommarafton på Hembygdsgården, Nämndemansgården, mellan klockan 13 och 16 med dans, kaffeservering och lekar. I Tivoliparken i Kristianstad är det musik och dans med Kristianstads hembygdskille mellan 15 och 17. Och det blir också midsommarfirande på Åhustorg klockan 13.30-15. Kristianstads stadsmusikår spelar upp till dans kring midsommarstången. Och det blir godisregn och kaffeservering. I Eslövs kommun kan man fira midsommar i Flyinge på idrottsplatsen med dans från klockan 14. Poängen i Stockamöllan, där blir det dans och lekar från klockan 16. På torget i Löberöd dansas det runt stången från klockan 11. Och vid Trollsjön i Eslöv blir uppvisning av Ringsjögillet, dans och lekar från klockan 15. Och slutligen firas det midsommar på Sofiero i Helsingborg mellan 12 och 16. Och förutom dans till levande musik blir det traditionella lekar som säckhoppning och dragkamp. Och det ordinarie entrépriset 155 kronor gäller. Kalendern för vecka 25, midsommarveckan, börjar med måndag den 16 juni. I Kanada och orten Kananaskis i provinsen Alberta börjar G7-toppmötet med ledarna för världens största ekonomier plus EU och ett antal andra presidenter på plats. I år för 50:e året. På agendan den här gången står fred, global säkerhet och stabilitet. Något som utmanas både här och där. Ett intressant möte blir det mellan USAs Donald Trump som ju vill ta över hela Kanada och världen, Kanadas nya premiärminister Mark Carney som satt upp arbete mot just utländsk inblandning på G7-mötets dagordning. Redan dagen innan är det avspark för klubblags-VM i fotboll för herrar som fyller 25 år i år. Den här gången spelas det i USA och från och med nu ska det likt det stora VM spelas vart fjärde år med 32 lag. Kalenderredaktören tippar Paris Saint-Germain som vinnare i finalen den 13 juli. Axel och Axelina har namnsdag. Och så går vi för alla sista gången in i studion för att göra en Skånes taltidning. Nästa nummer blir ju vårt sista. Tisdag 17 juni är Islands nationaldag. 80 år fyller tidernas bästa cyklist, belgaren Eddy Merckx. Under sin karriär vann han 525 tävlingar, bland annat 4 VM, 5 Giro d'Italia och 5 Tour de France. I slutet av 60-talet och början av 70-talet dominerade han så fullständigt att han kallades för kannibalen för sin vana att käka upp alla motståndare. Och det namnet har han aldrig själv gillat. Istället kan man kalla honom baron, för efter karriären blev Merckx utnämnd till just det av den belgiska kungen. Namnsdag har Torbjörn och Torvald. Onsdag 18 juni kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Riksdagen debatterar och beslutar om regeringens vårbudget med riktlinjer för den ekonomiska politiken och satsningarna på bland annat RUT- och ROT-avdrag som redan är bekanta. Medan oppositionen pekar på dyrtider, den höga arbetslösheten och låg tillväxt. Med motioner om att till exempel folkomrösta om euron igen, som Centerpartiet och Miljöpartiet vill, eller större satsningar på välfärd som S och V vill, lär röstas ner. Efter det går riksdagen på sommarlov och öppnar igen den 9 september. Namnsdag har Björn och Bjarne. Torsdag 19 juni har alla Järmund och Görel namnsdag. Det är premiär för Sverige i basket-EM för damer som avgörs i Tjeckien, Tyskland, Grekland och Italien. Sverige möter i turordning Tyskland, Storbritannien och Spanien. Katoliker världen över firar samma dag Corpus Christi eller Kristi lekamens högtid. Den burmesiska politikern Aung San Suu Kyi fyller 80 år. Militärdiktaturen satt i en husarrest i många år. För sin aktivism för demokrati fick hon 1991 Nobels fredspris och 2020 segrade hon i Burmas första fria val. Men då gjorde militären en ny kupp och sedan dess är det inbördeskrig i landet. Suu Kyi har på senare år kritiserats för att inte tagit avstånd från förföljelserna av ett minoritetsfolk i landet. I dagarna är det 25 år sedan Öresundsbron invigdes. Först med en öppen bro som 80 000 människor under några dagar gick, sprang och cyklade över. Och sen kopplades bil- och tågtrafiken på. Förra året körde över 7,5 miljoner fordon mellan Danmark och Sverige. Ett nytt rekord. Och mer än 100 000 personer gör nu resan varje dag. Fredag 20 juni är det midsommarafton. Något som firas ibland vilt, åtminstone sedan medeltiden. I Nordiska museets samlingar finns en text från 1689 och midsommarfirandet i Björksäter i Västergötland. Citat. Det blev förbjudet att uppsätta midsommarstänger, att det elaka levernet som ungdomen därvid plägar bruka måtte förbådas och avskaffas. Om förbudet fungerade ska vi låta vara osagt. Stuppkomikern och skådespelaren Östnujen kan samma dag i alla fall fira sin 50-årsdag. Och namnsdag kan helt säkert firas av alla som heter Linda. Lördag 21 juni är det så midsommardagen, en röd dag i almanackan. Det här året är det samtidigt sommarsolståndet med årets kortaste natt. Namnsdag Alf och Alvar. Den här dagen 1945, alltså för 80 år sedan, tog amerikanska trupper den japanska ön Okinawa efter blodiga strider. Och nästa steg skulle ha varit en landstigning på huvudöarna. Men några veckor senare fällde istället amerikanerna atombomberna över Hiroshima och Nagasaki, vilket ledde till Japans kapitulation och andra världskrigets slut. Och för 120 år sedan, alltså 1905, föddes filosofen Jean-Paul Sartre, som på 60-talet nobbade Nobelpriset i litteratur. Priset fick han bland annat för sina funderingar över meningen med livet, som kom fram till, kort sagt, att existensen föregår essensen. Eller att det inte finns någon mening från början, den måste vi alla skapa själva. Söndag den 22 juni är det Johannes döparens dag, vilket i Danmark och Norge kallas Sankt Hans och firas ordentligt. Namnsdag denna dag, det har alla som heter Paulina och Paula.
Den regionala anslagstavlan innehåller ett meddelande och det är ett meddelande om sommarstängning från SRF Skånes kansli. De stänger för semester den 27 juni klockan 15 och öppnar igen den 4 augusti klockan 9. Trevlig sommar önskar styrelsen och kansliet. Och den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och börjar med meddelande från SRF Malmö Svedala som bjuder in till aktiviteter under vecka 25 till dagverksamheten i lokalen på Grönegatan 9. Det är den 16 juni klockan 13 till 15 då vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Och tisdagen den 17 juni är det klockan 13 till 15.15 och då spelar vi bingo och fikar. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om du kommer på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Välkomna! Och så bjuder SRF Ringsjöbygden in sina medlemmar till en utflykt till Minnenas museum den 24 augusti. Och Minnenas museum ligger i Hör. Och vi har från och med i år den stora glädjen att få visa upp en del av Hasse Kvinnaböske Anderssons minnen från sitt långa musikliv i Hasses lilla låda. Ett familjemuseum som har stort som smått och passar gammal som ung. En plats där man minns olika årtionden. Här finns leksaker, husgeråd, bilar, motorcyklar och mycket mer. Vi samlas och går tillsammans 12.30 med någon från museet. Besöket tar runt 2 timmar och inträdet är 50 kronor. Tiden är klockan 12 till klockan 15. Och adressen är Veterinärgatan 5 i Hör. Det finns ingen fika att köpa, men om man vill kan man ta med sig något själv. Det finns bänkar att sitta på. Sista anmälningsdag är 18 augusti till Inger på 070 620 0153. Maila till srf.ringsjobygden@outlook.com. Ni som vill och kan ta tåg och ha följe med Sara och Fredrik från Eslöv. Från tåget är det 15 minuters promenad till museet. Alla står för sina egna resekostnader. Alla i SRF Skåne som vill är hjärtligt välkomna att vara med på besöket och betalar 90 kronor. Det går att betala kontant eller med Swish. Varmt välkomna önskar styrelsen i SRF Ringsjöbygden. Också en inbjudan till medlemmar i SRF Västra Skåne att delta i en vinprovning i föreningens lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg torsdagen den 28 augusti. från klockan 13 till klockan 16, då Hans Nielsen kommer att bjuda på olika läckerheter som passar till de goda vinerna som han har valt ut och som säkert ska passa våra smaklökar. Fullt pris är 400 kronor, men medlemmar betalar endast halva priset, alltså 200 kronor. Anmälan sker till Gunnel på 0733 59 50 83 eller e-post till gunnel.loven@gmail.com senast den 15 augusti. Då ska också avgiften vara betald till föreningens bankgiro 5954-3070 eller till Swish 123-545-9680. Vid behov kan en faktura erhållas hos Monica. Mycket varmt välkomna hälsar Gunnel och Leif. Och så ett meddelande från samverkansgruppen Bjuvklippan Åstorp, Ängelholm, Båsta, SRF Norra. Att sommarfesten i Billesholms Folkets park i juli är tyvärr inställd. Det har kommit för få anmälningar och vi hoppas på en bättre uppslutning och gör ett nytt försök nästa år. Till er som hunnit anmäla er tackar vi så hemskt mycket för visat intresse. Med vänliga hälsningar, samverkansgruppen. Och vi avslutar med en inbjudan från SRF Nordöstra Skåne som bjuder in sina medlemmar till en sommarfest på Österslövs bygdegård. Kristoffer Anders serverar oss en sommarbuffé med allt vad man kan önska sig. I priset ingår vatten, lättöl och vill man ha något annat att dricka så tar man själv med sig det. Buss går från knutpunkten Bromölla 10.30, Kristianstads resecentrum, parkeringen norr om tågstationen klockan 11, Kristianstads sommarlustkop 11.15 och återresan är 17.00. Och Österslövs bygdegård, det ligger på Kälkestadsvägen 17. Sommarfesten är lördagen den 12 juli mellan 12 och 17. Kostnad är 350 kronor för röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar betalar 450. Du kan betala din anmälningsavgift till bankgiro 899-9245 eller med Swish på nummer 123-366-9348. Glöm inte att skriva ditt namn och aktivitetens namn. Vi behöver ha anmälan senast den 2 juli. Anmäl via e-post till anmalan@srfnordostraskane.se eller via telefon till 0700 24 65 48. Obs! Det här är ett nytt nummer. Om Knut inte kan svara så lämna ett meddelande på hans telefonsvarare. Glöm ej att anmäla om du behöver ledsagare samt om du har specialkost eller allergi. Så har vi meddelanden om ändringar i kollektivtrafiken. Den 15 juni börjar Skånetrafikens sommartidtabell att gälla och det innebär bland annat att regionbuss 337 inte körs och resenärer hänvisas till tåg eller Skåneexpressen 4. Skåneexpressen 15 förkortas och stannar inte längre vid hållplatserna Stefan Lövingsväg och Skanör centrum. Resenärer hänvisas till hållplatsen Skanör Haga. Regionbuss 139 får Burlöv C som enda hållplats istället för, som tidigare, Malmö Värnhem. Och resenärer hänvisas till tåget. Regionbuss 150 får en ny linjesträckning i Malmö. Efter hållplats Stadsbiblioteket kör bussen över den nya Styrmansbron och stannar vid hållplatserna Styrmansbron, Dockan och Malmö C norra. Därefter kör bussen vidare till Värnhem. Det innebär att den inte längre stannar vid den ordinarie hållplatsen Orkanen. På grund av vägarbete stannar inte linje 166 på hållplats Industrivägen under sommaren. Därifrån reser man istället med linje 165. Regionbuss 203 är en ny busslinje som trafikerar Höganäs, Jonstorp, Arild och Mölle istället för 223 i sommar och går varannan timme. Under tennisveckan i Båstad trafikerar den extrainsatta buss 500 sträckan mellan Båstad station och Båstad torget. Och regionbuss 525 ställs in över sommaren. Lokalbuss 3 och 6 i Lund trafikerar åter stadskärnan och kör sin ordinarie väg, medan linje 5 inte stannar vid Bankgatan på grund av vägarbete. I Kristianstad kör stadsbuss 3 åter sin ordinarie väg efter en längre tids vägarbete. I Landskrona får linje 5 en ny sträckning på grund av vägarbete på Artillerigatan. Och hållplatserna som påverkas är Suelsgatan, läge A, som stängs. Och resenärer hänvisas till hållplatserna Säbygatan, läge A, på Eriksgatan, cirka 300 meter i sydöstlig riktning. Och Vilan, läge A, på Eriksgatan, cirka 500 meter i nordöstlig riktning. Suelsgatan, läge B, stängs. Och resenärer hänvisas till hållplatserna Vilan, läge B, på Eriksgatan, cirka 500 meter i nordöstlig riktning. Och Säbygatan, läge B, på Eriksgatan, cirka 500 meter söderut. Öresundsgatan, läge A, stängs. Och resenärer hänvisas till hållplatserna Vilan, läge A, på Eriksgatan, cirka 500 meter österut. Och tillfällig hållplats Fågelvägen, läge A, på Norra Infartsgatan, cirka 450 meter åt nordost. Och Kapellvägen, läge A, på Karl den XI:s väg, cirka 300 meter norrut. Öresundsgatan, läge B, stängs. Resenärer hänvisas till hållplatserna Vilan, läge B, på Eriksgatan, cirka 450 meter österut. Karl den XI:s väg, läge B, på Norra Infartsgatan, cirka 500 meter åt nordost. Och Kapellvägen, läge B, på Karl den XI:s väg. Arbetet beräknas pågå till våren 2026. I Ystad påverkas lokalbuss 2 och 3 och regionbuss 301, 307, 337 och Skåneexpressen 4 av studentfirande den 13 juni mellan 12 och 17. Då stängs Surbrunnsgatan, Regimentsgatan och Jennygatan för busstrafik. Och slutligen påverkas busstrafiken i Malmö på grund av broloppet. Och det gäller stadsbusslinje 6 den 15 juni mellan klockan 4 på morgonen och klockan 16. Och linje 34-14 den 13 juni klockan 4 på morgonen till den 17 juni klockan 4 på morgonen. De hållplatser som påverkas är för linje 6, Vintrievägen, läge C och D, med hänvisning till Ollebo, läge A och B, cirka 960 meter västerut på Gottorpsvägen. Och linje 34-14 så är det Strandgatan som stängs och ny ändhållplats för linje 34-14 mot Sibarp blir Stranden, läge A. Strandgatan, läge B, stängs. Hänvisning till Stranden, läge B, cirka 500 meter åt nordost på Linnégatan. Sibarp stängs och ny ändhållplats för linje 34-14 mot Sibarp blir Stranden, läge A. Resenärer mot Bernstorp hänvisas till Stranden, läge B, cirka 1000 meter åt nordost på Linnégatan. I Malmö och Helsingborg lanseras helt nya linjenät från 15 juni, men av platsskäl informerar vi om dem i nästa nummer istället. Och därmed är det slut på det näst sista numret av Skånes taltidning. Och nästa, som alltså blir det allra sista, kommer onsdagen den 18 juni.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!